Sommaren börjar vara över i den bemärkelsen att många fågelarter redan har begett sig iväg söderut, och en av arterna som har gjort just det är den kanske mest omstridda fågeln i vår natur just nu, nämligen skarven. Ska vi låta naturen ha sin gång och ska vi lämna skarven i fred, eller borde åtgärder vidtas, och i så fall hurdana åtgärder? Det är temat för dagens Slaget efter 12 med Marina Nyqvist som är verksamhetsledare vid Österbottens Fiskarförbund. Välkommen.
Mm, tack.
Vincent Westberg, specialplanerare för Österbottens NTM-central. Välkommen.
Tack.
Bernt Nordman, verksamhetsledare för Natur och miljö. Välkommen.
Tack så mycket.
Och på telefon har vi med oss Anders Norrback, riksdagsledamot för SFP. Välkommen.
Tusen tack ska du ha.
Jag heter Filip Sten. Ja, det är ganska exakt 2 år sedan så satt trion Nyqvist, Westberg och Nordman tillsammans med undertecknad på Skarvskäret Jukkasgrynnan utanför Vasa, och då diskuterar vi också inom ramen för Slaget efter 12 skarven. Vad har egentligen hänt sedan dess i den här skarvfrågan? Marina Nyqvist.
Jo, det har varit passivitet i den här frågan. Det är ju miljöministeriet som är ansvarig i det här ändå, och ju, det var 2017 som vi hade den här debatten. 2016 kom ju den här Anna-Maja Henrikssons arbetsgrupp ut med en rapport med åtgärdsförslag. Och 2 av de här åtgärdsförslagen alltså har verkställts, och 6 så har inte gjorts av miljöministeriet. Så det har varit mycket passivitet och svårigheter att få tillstånd som är genomförbara.
Vincent Westberg, passivitet?
På sätt och vis kan man kanske säga det ur förvaltningens synvinkel. Tycker ändå att det har hänt ett och annat sedan 2017. Jag kom nu på några punkter i alla fall. Det har ju sökts undantagslov och en del av dem har beviljats. 15 undantagslov har sökt sedan 2017 i nationellt i Finland. Och 9 av dem har då det där beviljats. Och det där. Sen har vi ju en häckningsbestånd som inte ökade i den omfattning som man var kanske rädd då 2016, när det åtminstone här i Österbotten exploderade, kan man väl nog nästan säga. Det ökade ju med många 100% nästan då. Men det har ju nu istället planat ut vad det nu sen betyder. Det är klart att det finns regionala skillnader i skarvbeståndet, och det är säkert ställande till med besvär lokalt där, var det finns mycket på en gång. Mm. Sen har vi i Österbotten tagit fram en regional aktionsplan eller ett åtgärdsplan, som på det sättet har fått lite nationellt eko också, att den har fungerat, eller kanske kommer att fungera åtminstone som modell för andra regionala planer. Sen är det en annan sak att vad de här planerna har för juridisk betydelse eller funktion, det kan man förstås diskutera. Men det är ju åtminstone klart att den här planen har fungerat lite som inspiration för den nationella arbetsgrupp som nu för tillfället sitter och tar fram ett handlingsprogram.
Bernt Nordman, vad tycker du att det har hänt på 2 år?
Jo, läget har ju lite normaliserats. Tillväxten har mattats av, stannat upp helt. Och som sagt, det finns färdiga system för undantagstillstånd för att skrämma eller döda skarvar. Och det där systemet fungerar nog ganska bra. Att de ansökningar som så att säga bygger på det där realistiska planer och är trovärdiga och rimliga, så de har väl nog ganska långt beviljats också. Jag vill kanske också lyfta upp här att den här diskussionen just i Österbotten kring den här åtgärdsprogrammet, så är väldigt livlig just sedan 2017. Och det där, vi kom ju väldigt långt där också i den här dialogen, och jag tror att alla parter lärde sig väldigt mycket om både skarvens biologi och effekter och sen också om hur den här lagstiftningen fungerar. Så att jag tror att alla har nu då lärt sig mera och det där. Jag tycker att nu, särskilt nu här efter sommaren, så har ju nog den här debatten också så att säga, lite mattats ut. Så att jag tror att vi kanske också i Österbotten kommer att se samma utveckling som här i Nyland och Åboland. Att efter en sån här väldigt stark emotionell diskussion så börjar läget normaliseras.
Anders Norrback, vad tror du om det börjar österbottningarna småningom vara vana med skarven, så att säga?
Det är ju inte den bild jag som politiker möter på det österbottniska, när man rör sig runt i de österbottniska kommunerna. Och det kom exempel på här vad som har förändrats, men det som ju nog inte har förändrats är ju nog det att vi har väldigt låsta ståndpunkter i den här frågan. Och det verkar vara ont om kompromissvilja på något sätt att hitta lösningar som gör att de som berörs av det här problemet, som ju faktiskt, jag tycker man, när man speglar det och följer debatten, så får man det som att det är ju ett lokalt problem som uppstår, och ett lokalt problem ska man vanligtvis lösa lokalt. Och det är det som man i Österbotten känner att man inte har möjlighet att göra. Vi har ju fiskare som har slutat med sin verksamhet på grund av det här. Vi har villaägare som säger att värdet på sina fastigheter rasar och så vidare. Så jag tror inte att man i Österbotten kommer att nöja sig med den situation jag vet att vi inte i Österbotten kommer att nöja oss med den situation så som den är idag.
Vad är det enligt din uppfattning då, det som man kräver här då?
Nu kräver man någon form av konkret handlingsplan när det lokala problemet blir för stort. Och det är klart, i den bästa av världar går mina tankar i att man borde få en lagstiftning som definierar hur stor en koloni ska vara för att de här skadorna ska vara rimliga. Att skarven inte förorsakar skador, vilket ju ibland har framförts, är ett påstående som påstår för sig själv. Det är klart den förorsakar skador. Och det är klart att när det blir stora de här kolonierna så blir skadorna större, så det tror jag skulle vara det ena. Och det andra som man borde få till stånd är då en lagstiftning kring hur det här problemet kan åtgärdas. Att jag ser nog att vi behöver gå in och titta på lagstiftningen i den här frågan också, vilket ju också antyds i det nya regeringsprogrammet där man menar att det borde bli lättare vid stora lokala problem att så att säga åtgärda det här problemet.
Bernt Nordman.
Nu vet jag inte vilket regeringsprogram Anders har läst, men i den svenska översättningen så står det helt enkelt att beviljande av dispenser ska underlättas, och det har man ju redan gjort, alltså både myndigheter och intressenter, till exempel i form av den här arbetsgruppen, regionala skarvarbetsgruppen, har ju tagit fram jättemycket bakgrundsmaterial, hjälper de instanser som vill söka om undantagstillstånd för åtgärder. Liksom det finns jättemycket fakta, det finns idéer, det finns utarbetade förslag till vilka åtgärder som man nu med ganska stor sannolikhet kan säga att leda till olika typer av resultat, och det där NTM-centralen egentligen Finland har fått resurser för att hantera det här, så att liksom inte står det nu så där hemskt mycket om lagstiftningen inte, och det där då, det är ju väldigt knepigt i och med att vi i botten här har en gemenskapslagstiftning, det vill säga EU:s fågeldirektiv, som nu inte Finland själv kan ändra.
I den här,
jag kort vill kommentera att det är klart att utgående från EU:s fågeldirektiv kan man hantera den här frågan på många olika sätt. Det ser vi i våra grannländer, det ser vi också inom rikets gränser. Så att nu finns det ju olika sätt att hantera den här frågan. Utgående från en EU-synvinkel, att jag ser nog att den problematik och den tröghet som vi har kring den här frågan, så den är nog helt och hållet av nationell karaktär i första hand.
Vi ska återkomma till det här. I den här nationella skarvarbetsgruppen som har nämnts här, så där hade ju ett av huvudmålen varit att man skulle komma på någon sorts alternativt sätt att så att säga förvaltningsmässigt behandla de här skarvproblemen, det vill säga att man skulle kunna frångå det här undantagslovsförfarandet, men det där verkar man inte kunna hitta någon lösning på, åtminstone inom den här utsatta tidsramen som finns nu för den här skarvarbetsgruppen. Men vad säger du, Marina Nyqvist, är det möjligt att fortsätta som hittills med det här ändå rätt så tungrodda och tidskrävande undantagslovsförfarandet i de här frågorna?
Jo, nej, det är inte möjligt att vi fortsätter så här. Att Bernt nämnde här att det har underlättats under de här senaste åren, men det upplever vi inte att det har gjort. Att behandlingstiderna går upp mot 18 månader Vi har haft en justitiekansler anmälan också, och justitiekansler i sitt beslut eller utslag så konstaterar ju att det har varit oskedligt långa behandlingstider. Och de här villkoren som tillstånden är förbundna med så är sådana att det blir svårt att genomföra de här åtgärderna för att minska den här skadan som man då har påvisat genom att om man har beviljats ett tillstånd så betyder det ju att myndigheterna har accepterat att skarven orsakar en allvarlig skada. Sen om man får då till exempel i Närpes kaskefiskeområde i Korsesmalax på båda ställena så fick man tillstånd att skjuta 30 skarvar per år. Men från och med 20 augusti och sen inom ett begränsat område i inre skärgården i de här båda ställena och där det inte fanns skarva kvar efter 20 augusti. Och det här första året så lyckades man få skjuta 2 skarvar av 30. Men sen fanns det ju inga skarva kvar efter den här tiden. Och det är en stel förvaltningskultur vid naturskyddssidan här på NTM-centralen som gör en mycket sträng lagtolkning. Och som Anders hänvisar till här, de här andra länderna, att där har man ju samma fågeldirektiv och man har samma undantagstillståndsförfarande, eller man tillämpar samma undantagstillståndsgrunder och där får man ju skjuta större antal och göra mycket mer omfattande åldring av ägg och så vidare.
Vincent Westberg.
Ja, kanske man bör påpeka här att den här gemenskapslagstiftningen faktiskt stipulerade att det ska vara ett undantagslåsförfarande i medlemsländerna. Och det är också i våra grannländer på det sättet. Så att den här saken går ju inte att ändra någon arbetsgrupp eller det går inte juridiskt heller. Min uppfattning är att det går inte lagstiftningsmässigt i Finland att ändra på den här punkten. Sen är en annan sak att hur man organiserar den här undantagslåsförfarande och titta på den lagstiftningen. Och nu är det ju så i Finland att det är naturskyddslagstiftningen, medan i våra grannländer det är jaktlagstiftningen. Så att där är det ju upp för länderna att förstås anpassa sin egen lagstiftning till den här frågan. Men nu råkar skarven vara naturskyddslagstiftningen och det är den vi följer vid myndigheter.
No, det där har ju också kastats fram i den här nationella skarvarbetsgruppen att man kunde flytta skarven till jaktlagen. Varför gör man inte det?
No, det vet jag inte faktiskt. Där slutar egentligen mitt bord, ska vi säga, om jag företräder myndigheterna. Men jag kan ju kanske få ha en personlig åsikt i frågan. Och nu är det ju så att i nuvarande regeringsprogrammet så öppnar man ju upp för att öppna och titta på naturskyddslagstiftningen. Och då skulle det kanske finnas en möjlighet att plocka ut någonting därifrån. Men för att plocka ut någonting så måste det finnas en mottagare. Och då borde man också öppna jaktlagstiftningen på det sättet. Sen är det en annan sak att, det här slänger jag en politisk fråga här nu, att vill man öppna jaktlagstiftningen? Det finns en hel del arter där som är hotade i den lite senaste rödlistningen. Vi pratar om vigg, brunand och så vidare. Som inte har något jakttryck mera. Så finns det ett politiskt intresse att öppna jaktlagstiftningen och då blir det garanterat intresse att också lyfta ut arter därifrån.
Vi skickar bollen vidare till lagstiftaren här, riksdagsledamot Anders Norrback.
No, det här är ju dåligt nog av en tjänsteman att uttala sig i den där frågan. De här båda frågorna är helt och hållet politiska, vad man lyfter in och vad man lyfter ut. Utgående från förstås en beredning. Så att jag tycker jag lämnar det påstående här senare. Men det visar lite på hur vår miljöförvaltning hanterar frågorna, tycker jag. Och det här uttalandet gör mig bekymrad.
Jag vill betona att jag var en personlig åsikt, inte som myndighetsperson. Oh. Eftersom jag blev tillfrågad av redaktören.
Jag är ändå bekymrad över den där kommentaren. Därför att det där ska föregås av en politisk diskussion där politikerna bestämmer. Och sen precis som tjänstemannen säger så verkställer man. Det är så faktiskt det ska fungera.
Men sakfrågan var ju helt intressant där. Mm. Att finns det politisk vilja att ändra på jaktlagen? Vad är din uppfattning?
Det har jag svårt att bedöma och i vilken mån öppnar man den. Man kan ju öppna en lag till olika grader. Att tar man en total översyn över jaktlagen eller lägger man bara ett tillägg. Så det är ju hur man gör det. Det är en diskussion man måste föra. Det som jag ändå utgår från och jag rent politiskt är att vi borde få ett större samförstånd i den här diskussionen för att slippa framåt. Nu har det suttit grupper i Montegruppen är det här nu som sitter. Och åtminstone det som har kommit, jag sitter ju själv med i gruppen, men det som har kommit ut i offentligheten är att man inte når enighet i de här frågorna. Då, för att man ska nå enighet så krävs det en kompromissvilja från alla håll förstås. Och det saknar jag lite i de här grupperna som har varit, att man har väldigt svårt att slippa framåt. I de här diskussionerna, det är väldigt låsta positioner. Och ska vi få en acceptans för de här frågorna bland medborgarna, bland de österbottniska invånarna, så måste man känna att man också har ett inflytande, att man kan påverka den här situationen, sin egen situation. Och den känslan finns i den här frågan idag, att man känner sig fullständigt överkörd.
Är det så menar du då att naturskyddet har gått för långt här, att man urholkar trovärdigheten?
Nej, jag är själv naturmänniska, upplever det är alltid svårt att definiera sig själv, men många gör det, så att jag tar mig också friheten att göra det. Men ibland så har livet lärt mig att det är bra att ha en kompromissvilja om man vill att saker och ting ska gå framåt. Den här frågan kommer inte att gå framåt om vi inte går ut ur våra låsta positioner och går framåt. Och här är förstås utgångspunkterna är olika. Vi ser på det här olika. De här frågorna så är ganska avlägsna för de som inte berörs. Men har man blivit tvungen att sluta med sin fiskeverksamhet eller har man fått se värdet på sin fastighet rasa, då blir det ganska konkreta de här frågorna och då ställer man ett motsatsförhållande att behöver vi verkligen ha så här mycket skarv? Är det här som är det optimala? Det andra som jag saknar i den här debatten är ju det som vi också har hört börja höras, att det lokalt så inverkar det på populationen väldigt kraftigt av andra fåglar, sjöfågel och så vidare. Och också det här, förutom att vi äter fiskar, vilket vi ju länge sa i Finland att vi inte äter fisk egentligen, och någon lite fisk äter det, men då åt ni med skräpfisk. Och nu vet vi att vi äter också matfisk. Så att det liksom, den här trovärdigheten ur ett lekmannaperspektiv börjar falla ur hela den här diskussionen på det här sättet.
Vincentes.
Nu om vi kanske går lite utanför den här skarvdebatten här på det sättet, men om vi funderar på kompromisser och sånt här, så finns det ju många olika sätt att gå framåt förstås. Så olika kompromisser har ju faktiskt diskuterats också i den här nationella arbetsgruppen där jag sitter. Och en sak är ju att hur man kunde ändra lagstiftningen på något sätt, och där har vi givetvis också diskuterat möjligheten då att överföra skarven till jaktlagstiftning. Och där har min fråga som jag slängde fram här på det sättet, så att... Men det är klart att det ska ju finnas kompromissvilja från andra håll också. Det här är ett förslag som tjänstemän lägger fram där eventuellt. Så att det är upp till politikerna sen att fundera på att om man ska öppna jaktlagen på det sättet då. Som vi kanske lite funderar på möjligheten. För att om man upplever att det är styrt som det är nu, så måste man ju också vara beredd att kompromissa från andra håll för att göra det smidigare.
Men om vi ser då här på det här, ja, Marina Nyqvist, helt kort.
Jag tänkte bara kommentera det här med de här grupperna och sammansättningen i grupperna. Och jag vill också kommentera det här, den här gruppen från 2016. Att där kom man ju med en enhällig rapport. Alla underskrev den och syfte med den var ju faktiskt att underlätta det här tillståndsförfarande, försökande, att lätta på bevisbördan för sökandena. Och att den var enhällig, det var ju jättebra. Men de här åtgärdsförslagen har inte genomförts, som jag sa än. Att där är det nog miljöministeriet som har ansvaret. Att varför har man inte gjort de här åtgärderna?
Är det där den har fastnat, så att säga?
Ja, det här är, två har alltså genomförts. Så de var bra, men sen det här, vad de ledde till, så var inte det här vad den här gruppen önskar ens. Men nu har tiden gått sedan den här gruppen, de här åtgärderna har inte genomförts, och om de skulle ha genomförts så skulle vi vara steg längre fram nu i den här frågan. Men de här problemen kvarstår och det är yrkesfiskarna som får stå för den notan, för den här passiviteten. Och att det inte har luckrats upp den här möjligheten att genomföra åtgärder och reglera det beståndet. Som, det finns ju ingen skyddsbiologisk orsak till att totalfreda skarven. Och fågeldirektiven möjliggör de här undantagstillstånden, att man ska kunna reglera det för att förebygga skada som den orsakar.
Vincent Westberg, kort replik.
Ja, jag tänkte bara det här med undantagsförfarande, att det upplevs väldigt, den här bevisbördan är stor och sådär, och vad heter det, och att den ska underlättas enligt den här Henrikssons rapport och så vidare. Så det är klart någonting man försöker jobba med. Det är helt klart att den här bevisbördan kan upplevas stark, och det tycker att det har vi verkligen tagit fram i den här planen i Österbotten. Vi har tagit fram ett jättebra informationspaket som var och en kan bekanta sig med och använda för undantagslovsansökningar. För tillfället finns det en anhängig ansökan i Finland. Så att, och den är inte från Österbotten, har jag för mig. Och det kan ju förstås hända att man har tröttnat på att ansöka, för att liksom det är så länge och så vidare. Men att det visar ju också på en viss passivitet från de som vill utföra åtgärder, tycker vi ju, så ser det ut från förvaltningens sida. Sen en kort passus bara om orsaken till det här lite besvärliga systemet i Finland. Det är ju så att NTM-centralen i södra Österbotten faktiskt också har gett tillstånd i tiderna innan de här ärendena centraliserades till egentliga Finland. Och där gav vi några positiva tillstånd som sen överklagades, så vi har ett beslut från högsta förvaltningsdomstolen 2014 som avslog då det här positiva beslutet som myndigheten hade gett. Och grunderna för det var, visserligen fanns det några processfel där, men den springande punkten var att man inte kunde bevisa den allvarliga skadan tillräckligt tydligt för de sex fiskare som var drabbade. Så att det här binder ju lite, jag försöker inte gömma mig bakom paragrafer här, men du förstår ju förstås att det utrymmesmånen för NTM-centralerna att bevilja tillstånd blir ju smalare än i grannländerna där var det inte finns tydliga utslag från högsta förvaltningsdomstolen.
Så det här borde i bästa fall prövas på nytt?
Det borde prövas på nytt, det är min personliga åsikt.
Ja, mycket har ju hänt, alltså nu har ju både forskningen och den här erfarenheterna från de här senaste årens åtgärder blivit ökat, så att säga, så att jag håller helt med att läget har ju nog förändrats.
Mm. Precis. Om vi då ser på de här skadorna på fiskbeståndet, och då ska vi nu kanske sedan tala om skador på naturliga miljöer, men om vi uttrycker det så som förändrade naturliga miljöer som vi väl kan vara överens om att skarven det där åstadkommer. Det här ses ju, man ser ju på det här på väldigt olika sätt beroende på betraktaren, att som det där Anders Norrback var inne på här, att om man får se sin egen fastighetsvärde sjunka på grund av att man har fått en skarvkoloni på bakgården, så är man antagligen mera kritisk än om man som tjänsteman eller som vem som helst ser ur ett större perspektiv att de här skadorna är väldigt lokala sist och slutligen. Hur ska man nå den här samsynen här? Vad säger Marina Nykvist?
Ja, om man tittar på fångststatistiken, till exempel för apborre i Kvarken, så syns det ju en stark nedgående trend nu de här senaste 3-4 åren. Att mellan 2014 och 2017 så minskar de här fångstmängderna med 30% just på abborren. Och sen har vi fiskarnas den här erfarenhetsbaserade informationen som de ger över läget och bortfall i fångsterna och att de måste förlänga sin arbetstid och arbetsinsats för att få samma fångst, och sen att lönsamheten i fiske har minskat. Det här kan man se siffror på. Sen har vi forskningsresultat också. Och nu i fjol så gjorde ju Naturresursinstituten forskning här i Kvarken som visar också att skarven har en skarvens predation på abborre är signifikant. Och så att alla de här, det här kan man ju inte blunda för att inte det här är vad som händer.
Mm.
Och det här visar ju på allvarliga skador som skarven orsakar. Och att vi vill ju ha inhemsk fisk. Vi vill ha inhemsk fisk på våra matbord. Vem ska fånga den här fisken om vi förlorar våra yrkesfiskare? Att nu gäller det nog att vi räddar yrkesfiske och reglerar radikalt den här skarvstammen.
Vincent Westberg.
Jag tänker på den här samsynen här, det är förstås alla betraktar ju naturen ur sin egen synvinkel och det där finns ju förstås också andra saker än skarv då som påverkar den. Jag tänker den som är, jag försöker se på det sättet att den här upprördheten över att få en skarvkoloni utanför sin sommarstuga som också förstås är en indikation på att människorna är bekymrade över miljön. Att hur den förändras och sådär. Så att förstås kan man ju diskutera sen om att skarven är naturlig, onaturligt inslag och så vidare. Men det finns en oro för miljön vart den går. Och det som verkligen har försämrat och kan försämra fastigheternas vad heter det, värdeutveckling och så vidare är ju givetvis att havet är övergött. Det gäller att man dyker ner en gång och tittar. Så den som tycker att en skarvgrynna är full med avföring kan titta hur det ser ut under vattenytan en gång. Där har vi verkliga problem med övergödning i vissa fall, i vissa områden. Kanske inte ännu riktigt här i Österbotten, men nog i södra Finland, där var vi har utbredda algblomningar och så vidare. Så det här är kopplat till ett större problem, det här samsynen förstås.
När jag kort får kommentera, det är just det här. Och nu då så hör vi från fiskerihåll att fiskerinäringen går på knäna och håller på att försvinna. Och då tar vi den totala miljöbelastningen, så betyder att vi ska äta importerad fisk, för att fisk vill vi ha. Och då är det ju, vad blir den totala konsekvensen för miljön att vi då äter? Det är importerad fisk som möjligtvis har fångats här i norra vatten och hanterats i Kina och transporteras hit sen. Att vi kommer in på precis som det kommer fram här på de här stora bilderna. Och det här utgår från det här vi borde föra diskussionen. Och då borde vi se på det här lokala problemet utgående från det globala perspektivet. Och utgående från det konstatera att hur stor belastning kan vi ha, det vill säga hur många skarvar kan vi ha per koloni. Och vilka åtgärder är de som är acceptabla för att sätta regleringen. Det måste på något sätt vara en kompromissmålsättning. Då har skarven ett utrymme samtidigt som vi beaktar de totala miljökonsekvenserna för de åtgärder som görs. Och det är det här som jag saknar fullständigt. Utan nu fokuserar vi snett på skarven och den är ett stort problem lokalt. Och så till exempel presenterar man siffror här nyligen att skarven ska minska med 4% på landsnivå. Egentligen så visar det för mig att man förstår inte, då har man inte förstått att problemet är lokalt. Inte det är ett nationellt problem, det är ett lokalt problem. Att inte kolonin på det bestämda stället minskar, utan det är liksom att vi saknar den här helhetssynen i de här frågorna.
Får jag lite komma in här och kommentera? Alltså jag satt ju med i den här regionala skarvarbetsgruppen som arbetar uttryckligen på det här sättet som du efterlyste, Anders. Vi gick uttryckligen in på de enskilda kolonierna och analysera vilka de lokala effekterna är och var så att säga, problemen är mest akuta. Och vi valde ju till och med ut några kolonier som där egentligen fanns en enighet om att man skulle kunna börja vidta åtgärder. Så att liksom det här ditt tankesätt är ju någonting som alla var ense om i den här gruppen väldigt länge. Men sen alltså, då vill jag lite komma tillbaka till det som du efterlyste, det här med kompromissvilja. Alltså, jag var väldigt besviken över slutresultatet. Faktiskt sen det här ledarskapet saknades då till slut. Alltså det förtroende som sakta men säkert skickligt byggdes upp. Så det raserades sen när så att säga, enstaka individer börjar köra solo och det där, och det inte fanns ett ledarskap i de olika grupperingarna som skulle så att säga ha kunnat föra samman och knyta ihop det här paketet och det där att jag vet inte nu det liksom jag tycker att vi är helt ense om vad som borde göra, så det där, jag är jättebesviken över att det inte lyckades då för 2 år sedan. Och jag efterlyser nog faktiskt nu att de här ska vi säga, talespersoner för de här nyckelorganisationerna så borde faktiskt sätta sig ner och det där utforma en plan för det här. Och det är ju, då vill jag också återkomma kanske till framförallt Danmark, att det här är en av de här stora skillnaderna mellan ska jag säga, den finländska sättet att hantera skarvarna och kanske läget i Danmark, så är det att i Danmark finns det så att säga nyckelintressenterna så att säga har ett sakligt och bra och konstruktivt så att säga, förhållande och en dialog, och det finns ett förtroende. Och det där förtroendekapitalet har tyvärr liksom raserats i Finland här på grund av ganska mycket övertramp nu i den här debatten och osakligheter. Så att det där, jag är glad om du vill vara med och bygga upp en bra grund för en kompromiss, Anders.
Det utan vidare, jag ser det som enda lösningen, men en kompromiss, som jag brukar säga, ett text ut och tango. En kompromiss kräver alltid, en kompromiss är alltid en kompromiss. Båda ska vara lika måttligt missnöjda, då är det en ganska lyckad kompromiss. Om en part känner sig fullständigt överkört, så då är det ju ingen kompromiss.
Men man måste ju ändå kunna värdera det här, eller lägga lite olika värde eventuellt på det här. Om vi har då, som Marina nämnde här då, ett kustfiske som står och balanserar här på att om det ska överhuvudtaget vara, vi ska kanske inte tala om lönsamt, men kanske möjligt här, eller så om man då sätter i den här andra vågskålen ett kanske mer abstrakt naturvärde. Är det möjligt liksom att kompromissa helt objektivt kring de här sakerna?
Jag vill säga det att det går inte riktigt att svara så, man kan inte riktigt så där förenkla diskussionen, att det är inte enbart skarven är inte den enda faktorn som påverkar kustfiske och kustfiskets lönsamhet. Så därför liksom att vi måste klara av att jobba rationellt, så att frågan om skarvens inverkan och de lokala skarvkoloniernas inverkan på det lokala fisket och eventuellt fastigheter och annat där. Så det är liksom en sak. Och där har vi en lagstiftning som säger att vi har vissa kriterier, grunder för undantagstillstånd för att skrämma och döda skarvar. Och det här är liksom, det är väldigt tydligt och enkelt, och argumenten finns och metoderna finns. Om vi så att säga börjar ta med klimatförändring, om vi tar med liksom hela faderullan och övergödning och så vidare och allt som påverkar fiske, så då blir den här ekvationen så att säga helt omöjlig, och det är ju inte det som den här lagstiftningen nu liksom hanterar. Så att det där, jag ska vara lite försiktig nu med att göra den här frågan krångligare än vad den är, för egentligen är den ganska enkel.
Precis.
Där vill jag kort kommentera. Den är väldigt enkel. Jag håller helt med Bert Nordman där. Den är väldigt enkel. Det som bad till för skarven till den finska biodiversiteten, om att ha den i den omfattning lokalt som vi har nu. Jag har svårt i se, men jag har inte sett något forskningsresultat på det, några tankar kring det. Och sätta det mot vad det tillför det att vi kan äta inhemsk fisk och ha ett kustfiske. Det är ju de två sakerna som man måste väga mot varann. Men i förlängningen då, om vi har ett kustfiske, så betyder det ju att vi gör en miljögärning. För det är vi ju, hoppas jag, ändå någorlunda överens om också i den här diskussionen, att kustfisket är en miljögärning.
Vi kan ha båda. Vi kan ha både skarvar och kustfiske.
Vi ska här till sist, så ska vi återkomma ännu till det här, vår skarvdiskussion på Jukkasgrunnan för 2 år sedan. En konkret sak som har hänt sedan dess är att skarvarna inte längre häckar där eller på det närliggande skäret i Stadsfjärden i Vasa. De här skarvarna har ju egentligen inte, ja, de har försvunnit därifrån det där skäret, men det är ju så det ofta går med de här åtgärderna som får vidtas, att man bara flyttar problemet någon annanstans. Är det här en produktiv väg att gå framåt i den skarvfrågan?
Vem ska svara här?
Då börjar du nu.
Det fanns ju två olika undantagstillstånd där i området. Vasa stad hade skrämning och Korsens Malax fiskeområde hade äggålning. Vad heter det? Så att man måste kanske lite separera vad syftet med det här var. Och att det där. Men kanske Marina får fortsätta med det här, eftersom hon var inblandad i det här andra fallet.
Så ja, att det, precis. Ja, det där på mitt grund och så aktivt så stöd de ju så att de skulle flytta iväg därifrån. På Jukkasgrunnan så 2018 i fjol så verkställdes den här ordningen och enligt beslutet och enligt villkoren så, så lämnades ett ägg obehandlat per bo, och det gick snabbt till mindre än en timme per besök, två besök med 7-10 dagars mellanrum, och skarvarna återvände dit och häcka och för vissa så lyckades ju häckningen eftersom vi hade lämnat ägg i, obehandlade ägg i bona. Och sen i våras så har jag hört uppgifter om att de återvände till Jukkasgrynnan, men sen flög de bort därifrån igen, så jag vet inte vad som hände då. Men det är ju inte meningen att den ordningen, att vi följde ju det här danska förfaringssättet, och där har man ju sett att de kommer tillbaka och häckar igen år efter år på samma ställe oavsett den ordningen. Att det var ju inte avsikten med ordningen, är inte att man ska skrämma bort dem. Och i och med den här informationen att de anlände tillbaka, så har jag svårt att tro att det var den här ordningen som inverkar på det.
Men vi har ju ändå sett att då skarvarna lämnar en koloni någonstans, så det där dyker det upp fler skarvar någon annanstans istället.
Precis. Man flyttar problemet. Ja, och därför är också de här tillstånden väldigt restriktiva. Att man har enbart på den holmen, den enda holmen då som, där de har häckat under det här tillståndsprocessen eller behandlingen, har man tillstånd att utföra den här oljningen. Att det borde ju vara mer flexibelt att inom det här området så ska man få olja äggen. Och det här syftet med det här, eller avsikten med det här tillståndet, var ju att skydda den här abborr i det här uppväxtområdet i södra Stadsfjärden. Och det är ju över ett mycket större område som skarvarna kommer in dit från för att söka föda. Så att det här tillståndet för ordningen borde ju i ett bra system kunna vara över ett mycket större område. Att man inte bara på en enda holme. Att det gäller bara på en enda holme.
Bernt Nordman.
No, här är många saker. Kanske till det här senaste så ska vi ju komma ihåg att myndigheten har ju ett ansvar. Alltså att också se till att inte undantagstillståndsmässiga åtgärder sen åstadkomma problem för andra fåglar på andra öar. Och det är ju därför som de är så noggrant definierade, de här tillstånden. Att det är ett undantag från den allmänna fredningen och därför måste de vara specificerade. Men det är klart att man kan söka om tillstånd för att utföra åtgärder på flera än en holme. Att det här är helt, tycker jag också, liksom. Jag tycker att det är så hemskt klart och tydligt att jag kan inte se det här stora problemet. Och sen samma sak är att vi har åtgärder som vars syfte är att skrämma bort skarvarna. Då flyttar de kanske till ett annat ställe. Sen har vi å andra sidan åtgärder då som vars tanke, syfte är att begränsa kolonins storlek, som till exempel äggoljning. Det här är alltså åtgärder som har testats i Finland och i andra länder. Det har visat sig att de åtminstone inte är fullständigt onödiga. Alltså det ger en viss effekt. Och nu skulle det ju bara gälla då att fortsätta systematiskt med det här och följa upp ordentligt. Det är lite själv, vad heter det, orolig över här att den här uppföljningen kanske inte har gjorts så, och dokumentationen så bra som vi hade hoppats åtminstone. Så att det är lite osäkert att klarar vi nu allt tillsammans att lära oss tillräckligt mycket av de åtgärder som vidtas. Jag hoppas att de vidtas och att det följs upp. Och jag är förstås lite orolig här över att det för tillfället då inte finns så många anhängiga tillstånd. För det är ju bara nu genom att testa och försöka uppfölja som vi kan lära oss hur vi hanterar den här situationen. Och så vill jag slutligen ännu påminna om att vid sidan om allt det här så har vi havsörnar och andra naturliga fenomen som också begränsar skarvpopulationer både lokalt och på hela populationsnivån. Jag ser helt optimistiskt på det här att det där vi kan nog få hitta en bra lösning här med en kombination av olika åtgärder, både av människan gjorda och naturliga fenomen.
Marina Nyqvist, kort replik.
Jo, jag vill bara bemöta det här påståenden om att det finns passivitet hos sökanden i och med att det finns så få anhängiga ansökningar inne nu. Att i Österbotten så finns det 4 ärenden som behandlas just nu vid Vasa förvaltningsdomstol. 3 besvär mot nekande beslut från NTM-centralen och 1 mot stränga tillståndsvillkor. Och sen har vi ännu 2 fiskeområden som fick nekande beslut. Så att det är ju ingen, man ser väl ingen vits att söka samma tillstånd igen då man har fått nekande beslut förrän man får de här svaren från Vasa förvaltningsdomstol.
Precis. Anders Norrback.
No, jag är ju nog av direkt motsatt åsikt med Bert Nordman. Vi har ett problem och problemet måste lösas och lösningen kräver kompromissvilja. Och den kräver också att vi inser att vi inte har de metoder klara som gör att vi kan hantera den här frågan och att vi kan ha skarven i den omfattning vi har idag. Det är helt klart. Sen det här att skrämmas och det är ju, tycker jag nog, att visar på kanske att man inte har riktigt sunt bondförnuft. Det är klart att skarven flyttar när den blir skrämd och det är klart att den landar på en Nyholme. Alltså det är ju nog ett förkastligt system, alltså att flytta problem mellan olika områden. Så att det borde man egentligen förbjuda, den här skrämningen, enligt mig. Sen när det gäller hur man ska begränsa sig, så där tycker jag vi behöver mer forskning. Men grunden måste vara att vi borde komma överens om att hur stor kan en lokal skadekoloni vara så att skadorna är rimliga och att vi kan trygga kustfiske och kan trygga de österbottniska människornas naturvärden.
Vi har all orsak att återkomma till det här ämnet i ett senare skede och vi kommer säkert att göra det också. Men nu måste vi sätta punkt för den här dagens slaget efter 12. Tack Marina Nyqvist, Vincent Westberg, Bernt Nordman och Anders Norrback. Jag heter Filip Sten.